Men det vi ser nu med automatisering är ju att om vi ska automatisera ett flöde, då kräver den här mjukvaruroboten att informationen är digital. Så för att automatiseringståget ska kunna åka iväg så måste det finnas e-tjänster ombord. Så att automatisering har ju liksom triggat de här tidigare vågorna av digital transformation, för att automatisering förutsätter och behöver att de finns på plats.
Välkommen till Linköpings digitala elefant, en podd om digitalisering på en konkret nivå. Vi som gör podden heter Felicia och Tess, och det här avsnittet är till för dig som jobbar med digital utveckling i kommunal verksamhet och vill veta mer om automatisering av administrativt arbete.
Så därför har vi i dagens avsnitt tagit hjälp av Ida Lindgren och Daniel Toll från Linköpings universitet. Ida och Daniel driver nämligen ett forskningsprojekt som studerar automatisering av administrativt arbete i kommuner. Hej Ida och Daniel.
Hej. Hallå.
Berätta lite kort om vilka ni är och var ni jobbar.
Ida heter jag och jag är docent och biträdande professor i ämnet informatik vid Linköpings universitet. Och mig hittar man vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på en avdelning som kallas informationssystem och digitalisering.
Daniel heter jag och är doktorand i informationssystem och är också verksam vid Linköpings universitet vid samma institution och avdelning som Ida.
Ida, du sa informatik, Daniel sa informationssystem. Är det samma sak eller vad pratar vi om?
Ja, det kan man säga. Det är samma sak. Informatik, det är ett tvärvetenskapligt forskningsämne där vi är intresserade av hur människor och framförallt verksamheter samverkar med informations- och kommunikationsteknik i olika sammanhang. Och ibland kallar vi det informatik och ibland kallar vi det informationssystem. Och det här i dagliga termer beskrivs ofta i termer av digitalisering. Och just vi är särskilt intresserade av digitalisering i offentlig sektor. Så själv har jag framförallt studerat utveckling av e-tjänster i offentlig sektor under en massa år och skrev en avhandling om det en gång i tiden. Och det jag är mest intresserad av, det är hur e-tjänstutveckling påverkar arbetsinnehåll för människor i offentlig sektor. Och även relationen mellan de som arbetar i offentlig sektor och oss medborgare som använder de här e-tjänsterna. Så både arbetsinnehåll och relationer är det som jag är intresserad av. Och just hur olika människor, olika aktörer påverkas av och uppfattar digitalisering i olika sammanhang är det som jag är särskilt intresserad av.
Och det är ett stort ämne och jätteintressant, för det känner ju vi som jobbar med det också, att det är väldigt, väldigt relevant. Det här ska bli jätteintressant att höra mer om sen. Daniel, forskar också.
Ja, precis. Och i min forskning så intresserar jag mig för hur, när vi använder olika typer av digitala teknologier i offentlig sektor, hur det påverkar de här lite mjuka värdena, både för medarbetare, medborgare, men även samhället i stort. Och just nu håller jag på att skriva på min licentiatavhandling som fokuserar på de olika aktörerna som är involverade kring de svenska kommunernas arbete med automatisering och vilka olika typer av föreställningar som de här aktörerna har kring vad automatisering egentligen handlar om.
Det här är ju så relevant så man bara ryser, känner jag. Det här är så intressant, för ni jobbar ju med saker som ändå matchar med varandra. Det här som vi ska prata om idag, är det så att ni jobbat på det tillsammans eller har ni bidragit med olika delar? Kan ni inte berätta lite mer om det här projektet som vi är nyfikna på?
Ja, det här är ett treårigt forskningsprojekt som jag leder och där Daniel är en av dem som gör det mesta arbetet. Men det är också, vi har också flera kollegor som är med och bidrar i det här projektet på olika sätt. Och det är ett projekt som finansieras av AFA-försäkring och ingår i ett större forskningsprogram som handlar om att belysa arbetsmiljöfrågor på kommuner och regioner. Och då arbetsmiljöfrågor som uppstår på grund av digitalisering. Och vårt projekt, det handlar om att titta då på vad som händer ute på svenska kommuner när de ska börja automatisera administrativt arbete.
För det är ju ingen kommun som har gjort hittills. Det känns som att det är fokus på alla kommuner.
Det är ett stort fokus just nu.
Vad är det något speciellt ni fokuserar på i det här? Mer än det? Du säger automatisering, har ni begränsat er ytterligare eller kör ni automatisering rakt av? titta på alla Sveriges kommuner eller har ni begränsat er?
Ja, projektet är inne på sitt tredje och sista år och vi har tittat på utveckling av automatiserade flöden i flera kommuner och vi har även intervjuat och samtalat med personer som säljer den här typen av lösningar, alltså leverantörer av automatiseringslösningar och representanter för SKR, Sveriges kommuner och regioner. Så vi försöker belysa det här fenomenet från flera aktörers perspektiv. Och tekniskt har vi också avgränsat oss.
Ja, för man kan lägga mycket olika saker i vad man menar med automatisering. Och det vi menar främst med automatisering i det här projektet är den typen av mjukvara som kallas för Robotic Process Automation, ofta förkortat RPA. Och det här är en typ av mjukvara som man kan använda för att automatisera ett flöde på datorn. Så istället för att du som människa sitter och knappar in saker på tangentbordet och klickar med musen så kan du alltså instruera en virtuell robot som är då en del av den här mjukvaran att utföra det här arbetet istället. Och det här använder man då för att automatisera arbetsuppgifter så att man kan frigöra tid till annat.
Ni ger ju exempel här, men generellt sett, när tycker ni att automatisering fungerar mer eller mindre bra? Är det något ni har funderat på?
Ja, det är en väldigt bra fråga och en fråga som många kommuner kämpar med idag och försöker komma fram till. Vilka processer, vilken typ av arbete är det som faktiskt är mest lämpligt att automatisera med den här typen av mjukvara? Och där ser vi att kommunerna gör lite olika. Vissa kommuner ger sig på lite större och mer komplexa processer och börjar där. Medan andra kommuner ger sig på lite mer simpla och enkla processer och börjar där istället. Och det vi kan se är att oavsett vilken process man ger sig på så är det här inte jättelätt. Det finns olika typer av problem och utmaningar kopplade till den här typen av mjukvara i sig och att arbeta med den. Men generellt sett så ser vi ändå att det lämpar sig bäst för de processer som är enklare och lite mer simpla, som har tydliga regler och där det inte finns någon form av tolkning eller gråzon som man måste ta hänsyn till i hanteringen av processen.
Har ni något konkret exempel på någonting som fungerar bra eller mindre bra, någon process som ni funderar på eller som ni har sett?
Nej, men om man tittar på den här specifika tekniken då, RPA, då är ju den gjord för att flytta data.
Mm.
Och det är någonstans där man måste börja för att förstå de här processerna och när det är lämpligt. Så har man en ärendehanteringsprocess exempelvis, där man får in information i ett system, vilket är ganska vanligt, och sen ska det flyttas över i ett annat system. Då är det idag så att många handläggare tvingas sitta och flytta den här informationen manuellt genom musklick och klipp och klistra.
Absolut.
Och det kan ju vara liksom strängar av information, men det kan också vara enkla saker som ett personnummer som ska flyttas från ett fönster på skärmen till ett annat fönster.
Mm.
Och det är för den typen av dataförflyttning som RPA är skapat. Att då kan den här lilla roboten, som det kallas, som egentligen bara är en mjukvara, klippa ut eller liksom kopiera den här siffersträngen från det ena fönstret och flytta det till det andra fönstret.
Mm.
Och det är precis det där RPA är bra på.
Mm.
Så har man flöden där man har handläggare som sitter och flyttar text manuellt utan tolkning, utan att det här bearbetas på något sätt, då kan det vara en kandidat för en automatiseringslösning.
Mm. Men om den ska lista ut saker längs vägen,
ja, då är det
svårare.
Inte lika säkert. Nej. Att det går att automatisera. Men det finns också tillfällen där man kanske har information i ett formulär som behöver dubbelcheckas emot information vi har i ett annat formulär exempelvis.
Mm.
Vid fakturahantering kan det vara så att det saknas referensnummer exempelvis, och att man har de här referensnumren i ett Excel-ark. Det är också en ganska vanlig arbetsuppgift för administratörer och handläggare att behöva gå in och dubbelkolla eller hämta då saknad information och flytta in i det här formuläret man jobbar i. Och det kan också en sån här robot göra. Liksom hämta då och dubbelkolla, kvalitetssäkra liksom, informationssträngar.
Mm. Ser ni, säg att man har valt processer, eller vi kanske inte ens har kommit dit än, men ser ni några utmaningar eller problem längs vägen i övrigt?
Ja, men det första problemet är väl att först hitta vilka processer som är lämpliga att använda den här tekniken på. Och här kan man ju gå lite från olika håll.
Vad tänker ni då?
Jo, men där kan man ha lite olika strategier för att hitta en lämplig process. Och ofta så vill man ju införa RPA och automatisera processer för att på något sätt öka effektiviteten i verksamheten. Och då är det ju väldigt naturligt att man börjar leta där det finns saker som kostar mycket resurser. För där tänker man att där finns det mycket potential till att effektivisera. Så det är en väldigt naturlig utgångspunkt att man kollar i verksamheten, kollar på sina processer och försöker hitta de här flaskhalsarna. Och det är där man tänker att det finns en stor potential till att öka effektiviteten. Men det i sig är inte en garanti för att den här processen är lämplig för den här typen av mjukvara. Och ett klassiskt exempel som vi har sett i många kommuner är det här med ekonomiskt bistånd. Kanske till stor del på grund av att SKR har lyft upp processen ekonomiskt bistånd som en succéhistoria och ett väldigt gott exempel på hur man använder såna här mjukvarurobotar. Men det vi ser är att ekonomiskt bistånd och handläggningen av den processen, det är en väldigt stor process. Det är väldigt många steg. Det är väldigt mycket som ska göras. Och det i sig resulterar i att själva roboten och hur roboten är programmerad och hur den jobbar, det blir väldigt komplext maskineri. Det är många system, det är många steg, det finns mycket som kan gå fel. Så där ser vi att det kanske inte är så lämpligt att ge sig på just de här stora processerna som är vid kärnan av en hel yrkesroll. Utan att det kanske handlar mer om de här mindre arbetsmomenten som vi kanske alla gör till viss del. Vi alla sitter och klipper och klistrar data, checkar saker. Jag tror att alla känner igen sig i det här när man ska betala en faktura och dubbelkolla OCR-numret. Sådana simpla saker. Och kanske inte ge sig på en hel yrkesroll i där man försöker effektivisera. Och något som vi också ser när man ger sig på de här stora processerna som finns i kommunerna är att de processerna involverar väldigt många olika aktörer. Det här är processer som går mellan olika platser, olika arbetsroller. I vissa fall så går de till och med över förvaltningsgränserna, alltså olika delar av organisationen. Det blir helt enkelt väldigt många kockar med i soppan här. Och det kan vara svårt att organisera, det kan vara svårt att samordna. Och det blir även svårt att bestämma, ja, men vem ska betala för det här och vem ska ha ansvar för driften.
Ja, för det pratar man om när det gäller RPA just drift. Installerar vi ett system så är det kanske en IT-avdelning som sköter all drift. Men med RPA så börjar man diskutera, det ligger på verksamheten och se till att den är uppe och snurrar. Är det något ni har träffat på? Sådana diskussioner.
Det har vi definitivt stött på.
Ni har stött på det, ja.
Och det här handlar ju delvis om att RPA marknadsförs som en teknik som verksamheterna själva kan köpa in och installera på sina datorer och det kan stå och rulla där. Men så funkar det ju inte i kommun-Sverige. Utan skaffar man ett IT-system ska det in i en befintlig IT-infrastruktur på kommunen. Och det ska förvaltas, uppdateras och hållas i ordning det här systemet. Och då blir det problematiskt om verksamheterna själva börjar installera nya IT-system på sina datorer utan att IT-avdelningen har vetskap om det och kontroll över de här systemen. Så här skapas det konflikter internt. Vem som ska vara ansvarig för de här systemen och på vilket sätt de ska underhållas och när ska den här roboten gå i drift. Och, ja, det är många frågor som väcks som utmanar de strukturer man har på kommunerna idag och speciellt uppdelningen mellan verksamhet och IT. Men det är ju inte eller något nytt problem. Och det här har man jobbat med under många år, att försöka hitta nya former att samverka mellan IT och verksamhet. Men det här blir liksom ytterligare en sån satsning på kommunerna som aktualiserar de här problemen med att samverka mellan de här olika verksamhetsgränserna inom kommunen. Så att nu jobbas det för fullt på många svenska kommuner att skapa nya roller och nya organisationsstrukturer för att underlätta för utökad digitalisering av det här slaget.
Och där ser vi också att ta fram sådana här olika typer av automatiseringslösningar är lite annan typ av IT-utveckling än man kanske har hållit på med tidigare. En klassisk IT-utvecklingsresa inom en kommun kanske har varit att det ska komma ett nytt stort system. Det implementeras och sen får man designa om eller anpassa verksamheten på något sätt. Det är så att säga en väldigt enkelriktad resa. Men när det kommer till att ta fram och även ha i drift och förvalta sådana här automatiseringslösningar, då måste vi ha både IT-kompetens och verksamhetskompetens. Och de här två parterna måste bolla med varandra väldigt mycket. Mm. Och det blir därför svårt att hitta tydliga gränsdragningar med vad som ska höra till vad, vem som ska ansvara för vad. Ja. Jag pratade ju om att det finns olika utmaningar med att ge sig på de här stora processerna. Och en annan utmaning som vi ser som är lite mer teknikrelaterad är att ju större processer med många steg och som kopplar till olika system, så är ju den roboten som man har tagit fram, alltså den automatiseringslösningen som är i drift här, den är ju beroende av att den känner till hur de här systemen ser ut. Men säg att det sker en uppdatering i något system, då kan det vara så att den här roboten slutar fungera och att vi måste återvända till liksom ritbordet och börja designa om eller fixa några detaljer så att vi kan få igång den i drift igen. Och ju fler system därför som är kopplade till en robot, desto mer sårbar blir ju roboten och på ett sätt mindre hållbar att ha i drift, för att man inte kan lita på att den är stabil.
Här krävs ett otroligt samarbete internt, oavsett om det är IT-avdelningen som har driften för systemen, så behöver ju de prata med varandra, för det kan ju vara olika avdelningar inom IT-enheten som driftar olika system, och så har du en robot mitt i alltihop. Mm. Så ja, det är ju helt andra tankebanor egentligen på grund av automatiseringen. Visst är det så. Har ni sett några mönster eller har några funderingar kring just det här med nya typer av roller och strukturer, metoder, alltså någon förändring som behöver ske organisatoriskt sett?
Flera av de kommunerna som vi har träffat i det här projektet vittnar ju om att de först efter en tid insett vikten av att ha någon som ansvar för förvaltningen av de här systemen. Mm. Så man sätter igång och skapar de här mjukvarurobotarna och sen sätter man dem i drift. Och sen upptäcker man att ingen håller koll på de här.
Ingen som vill ta hand om dem. Nej.
Så vad vi har sett, finns det alltid någon person som är ansvarig för innehållet i vad den här roboten jobbar med. Mm. Som är mottagare av vad roboten producerar. Men det är inte säkert att den personen har koll på resten av systemen. Så att helt plötsligt slutar ju bara roboten funka. Och det är inte säkert att den personen förstår varför.
Nej, de oddsen är väl ganska höga. Ja. De är ganska nischad så.
Där har det liksom uppstått ett behov av en ny typ av roll. Så någon som både kan processen och förstår den här tekniska strukturen och det här systemet och var det befinner sig och kan hålla koll på behov av uppdateringar och signalera till rätt personer när man behöver göra någonting.
Då är frågan, hör den personen till IT-sidan eller verksamhetssidan, eller har vi hittat någon slags verksamhets-IT-enhet här? Det är liksom, det är de här frågorna som man ställer sig, och det gör ju vi med på ett sätt i vår verksamhet, för vi stöter på precis de sakerna som ni säger.
Och än så länge verkar det som att det är eldsjälarna som har drivit igång de här projekten som fastnar lite grann i den rollen. De blir kvar med de här robotarna som sitt ansvarsområde och har svårt att lämna över det till någon.
Och det vi kan se är ju också att de här personerna som blir de som blir eldsjälar som utvecklar en robot och tar ansvar för den, det är ju ofta personer som sitter i verksamheten från början men har ett IT-intresse och tycker det är kul det här med ny teknik. Men den kompetensen och att de har det intresset, det är ju inte en formell del av deras kompetens. Det är ju inte därför de fick jobbet. Och det blir ju problematiskt om vi vill skala upp det här med automatisering. Att vi blir beroende av en viss typ av medarbetare som kanske är lite sällsynta. Mm. Eller som vi i alla fall inte kan räkna med att de finns.
Här blir ju jag från HR-sidan, går ju jag igång då, eftersom jag tänker hela vägen tillbaka till rekrytering och att man missar möjligheten med multikompetensen i dagens medarbetare. Fler och fler kommer ju in med multikompetens som är två helt olika saker som matchar då i verksamheten, till exempel IT och ekonomi Mm. Och då är det den personen som landar med roboten till exempel.
Ja.
Skulle kunna vara. Ja, det är spännande. Det är många saker som hänger ihop med det här, hur vi kan möjliggöra automatisering i kommunsverige.
Mm. Jag tänker också att här kan vi ju se tecken av att när samhället blir mer digitaliserat och så blir det ju naturligt att den här separationen vi har mellan IT och verksamhet, den blir ju mer och mer sammanflätad, eller vad ska man säga, IT och digital teknik blir mer integrerat i vår vardag och hur vi gör nästan vad som helst nu för tiden. Och då blir det ju naturligt att det blir svårt att separera på dem. Så den här traditionella strukturen vi har, att vi har en separat IT-avdelning och att vi har den här tydliga linjen i sanden med att de sköter tekniken och vi sköter verksamheten, den kanske inte är så hållbar i framtiden. Och det blir ju en jätteutmaning att ta sig an den uppdelningen och börja rota runt i hur vi kan jobba på nya sätt. Men det vi ser i en viss forskning som gjorts kring RPA är att vissa förespråkar till exempel det som kallas för Center of Excellence. Alltså att man gör en ny gruppering som kombinerar liksom exakt den kompetens som behövs. Och den hör inte hemma varken i verksamheten eller IT, utan den bor någonstans där mitt emellan. Men om det ens är görbart, det är en fråga i sig.
Ja, för tanken med en sån uppdelning, det är ju att Center of Excellence står för utveckling av nya arbetssätt, medan den traditionella IT-avdelningen står för förvaltning och liksom bevarandet av och säkerhet och sådana saker.
Ja, det här är ju flera exempel på just hur när man pratar IT, om man pratar IT-utveckling, så börjar vi växla över mot organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, all annan typ av utveckling med IT som stöd. Det finns ju många olika verktyg varav IT är den ena. Och att man, ja, vi börjar ju helt enkelt prata utveckling framåt, oavsett vilken typ. Det är superspännande område faktiskt. Jag tänker att ja, det vi får ju definiera om helt enkelt. Vad är det som ska göras och vem är det som gör det och hur strukturerar vi så att de får bästa förutsättningarna?
Och det är inte konstigt heller därför att det här är svårt, att det finns utmaningar kopplat till att göra det här. Just för att hålla på med utveckling på det här sättet är inte något som den typiska svenska kommunen har hållit på med tidigare. Så det här är ju på något sätt en helt ny fåra som behöver skapas inom kommunen. Och det görs inte på 5 minuter.
Nej, och sen är det ju sådär också jämfört med en privat sektor eller annan sektor, att vi är ju lagstyrda på ett annat sätt inom offentlig verksamhet, vilket vi måste ta hänsyn till det, vilket kan innebära vissa farthinder längs vägen, milt uttryckt. Så är det något ni har stött på också, att vi är beroende av?
Ja, men något vi har sett som en reaktion till att vissa kommuner använder mjukvarurobotar är ju till exempel att man ifrågasätter, är det här ens tillåtet? Får vi använda robotar till att hantera våra medborgares personuppgifter och ta beslut? Och det är ju inte alla robotar som tar beslut, men det har nyligen skett en utredning som tar sig an just den här frågan. Så förhoppningsvis så får vi inom kort lite mer klarhet i vad som gäller.
Mm. Men det är intressant att du nämner just den kommunala kontexten och den här lag- och regelstyrningen. För den underskattas ju ofta när vi pratar digitalisering i offentlig sektor. Och om vi pratar digitalisering i offentlig sektor generellt, så är det ju ofta så att man lånar in tekniker och idéer från privat kommersiell kontext, och sen tror man att man ska kunna applicera det på liknande sätt på myndigheter och på regioner och kommuner. Men då förstår man inte riktigt vad offentlig sektor är till för och vad offentliga verksamheter gör. Mm. Och just den här hårda lagstyrningen, det är ju till för medborgarnas säkerhet. Och det är viktigt att värna den offentliga sektorns särart här. Mm. Men i en del digitaliseringsprojekt så har vi sett hur man försöker trycka på lösningar. Så man har liksom lösningen, men man saknar ett problem.
Okay.
Och så letar man problem i verksamheten tills man har ett problem att lösa med den här specifika lösningen. Och det här är ju inte heller ett nytt problem. Vår kollega på Linköpings universitet, Elin Bilborg, skrev en avhandling på just det ämnet för ett bra tag sedan nu. Så att det här har vi ju tittat på länge, men fenomenet kvarstår ju. Och man använder också projektledningsmetodik ifrån kommersiell kontext och tror att det ska funka precis likadant i offentlig sammanhang. Och processkartläggningar vill man göra på liknande sätt som man gör i kommersiella sammanhang. Mm. Och det stöter ju på problem hela tiden för att man underskattar den här komplexiteten som blir i offentliga verksamheter när det är så många olika aktörer och olika värden och konflikter, inbyggda konflikter kring vad som ska värnas och vad som ska premieras och prioriteras. Så det ska gå långsamt. Men ibland kanske det går för långsamt.
Ja, det beror på vad man har för bakgrund också. Komma från privat sektor och kliver in i offentliga och tänker, nu håller vi tempot, nu kör vi kan göra så här. På världens bästa förslag som är, ja fast nej. Mm. Okej, för lagen säger att, ja just det, så var det. Ja. Så det är otroligt viktigt att ha med det när man automatiserar. Oavsett RPA eller vad man nu gör. Och ja. Även i tjänster och annat.
Mm. Och sen ser vi också att det blir en stor utmaning för hur man, när man tar ett arbetsmoment som tidigare har genomförts av en människa som har läst lagen och tolkat lagen och gör sitt arbete utifrån lagen. Hur bakar vi in det här i en robot? Mm. Och det är inte självklart på något sätt. Och när man har börjat titta i kommunen efter vilka processer som finns och om man möjligtvis kan automatisera dem, så har man ju på något sätt kanske utgått ifrån att på grund av att många processer är hårt lagstyrda så genomförs de på ett snarlikt sätt oavsett vilken administratör eller handläggare vi pratar med. Men det visar sig att lagen tolkas ju olika av olika personer och i olika fall och vid olika tillfällen. Men om vi ska automatisera en sådan process, då måste vi ju bestämma svart på vitt hur roboten ska agera. Och det blir också en ny utmaning kring hur man ska tänka då och vad som är, kanske är mest rätt i en tolkningsfråga. Mm. Och den frågan är ju jättesvår och beroende på vad det handlar om kan vara väldigt, väldigt etiskt viktig.
Mm. Därför vi pratar mycket om att när man drar igång ett automatiseringsprojekt så är det just första fasen med allt grundarbete som tar otroligt lång tid. Det är inte tekniken och den utvecklingen utan den är ju lite snutt på vägen, för det är ju allt det här innan ta ställning till lag och rätt och allt vad man ska ha med sig i offentlig sektor. Mm. Så ja. Är det något som har överraskat er under tiden som ni har tittat på allt det här? Något som har framkommit som ni tänker att nej.
Om det är något som har överraskat oss så är det väl kanske framförallt att kommunerna inte är så digitala som man kanske förväntar sig.
Du tänker så, ja. Ja.
Så att det, en anledning till att utvecklingen av automatisering i kommunerna har gått ganska långsamt är att man inte riktigt har den digitala infrastruktur man behöver för det på plats redan från början. Och här kan jag som har studerat e-förvaltning eller liksom digitalisering i offentlig sektor ett tag se att det har gått olika trender i vad kommunerna och myndigheterna ska ägna sig åt. Så för ungefär 10 år sedan då var det jättehett att prata om e-tjänster på kommunerna och det satsades väldigt mycket tid och resurser på att utveckla e-tjänster. Men sen tystnade pratet en del om det här, om de här e-tjänsterna, och istället kom det prat om öppna data exempelvis, som en annan sån satsning där man på alla nivåer i samhället skulle börja titta på vilka datasätt kan man dela för att skapa nya tjänster exempelvis. Och sen ser jag hur liksom automatisering av administrativt arbete, det följer liksom som en våg här. Det är flera vågor av digitaliseringssatsningar som har skett under de senaste 20 åren egentligen. För det här började ju även tidigare. Och när en sån här våg tystnar så tar man lite för givet att den är klar.
Mm. Ja, men det tänker man ju. Nu är vi färdiga, nu gör vi nästa.
Ja. Så att när pratet om e-tjänster tystnade, då antar man ju att det finns e-tjänster för alla liksom, kritiska tjänster. Eller alla tjänster man vill automatisera i det här fallet nu då. Mm. Men så är det ju inte. Utan väldigt mycket tjänster på kommunal nivå sköts fortfarande via pappersblanketter. Så att det är flera av de kommunerna som vi har studerat i det här projektet som har fått inleda det här automatiseringsarbetet med att digitalisera mötet med medborgaren och skapa e-tjänster för att få digitiserad input i de här processerna.
Mm. Här är intressant också, vi har ett samtal senast idag om just det här med hur vi får input digitalt när vi då har många alltså statliga myndigheter som skickar oss post på papper där vi kan inte få den inputen digital. Det är också en begränsning i sig som ligger utanför ens egen organisation.
Sen är det dessutom så att många av de här kommunerna har ett digitiserat input, men när det kommer på insidan till en handläggare så finns det ingen integration med nästa system i kedjan. Så det som händer i många fall är att handläggaren trycker på print på en PDF och skriver ut den på papper och ska ändå liksom hantera det här på papper. Så även om medborgaren på sin sida har fyllt i det här digitalt så är det inte säkert att det blir lika digitalt på insidan så att säga.
Nej. Och där har vi igen då regler och lagar och styrda av det. Vi har arkiveringsregler. Ett arkiv måste ju kunna ta emot det digitalt och så vidare. Och flödet emellan också måste vara digitalt. Då.
Ja.
Det är spännande diskussioner.
Och i vissa fall så handlar det ju inte om att man inte gjort en e-tjänst för att man inte vill och kan. Utan antingen för att man inte får eller för att det inte helt enkelt varit ekonomiskt försvarbart. Mm. Särskilt för mindre kommuner. De kanske har vissa pappersblanketter som används några gånger per år. Och det är ju tydligt varför man inte tycker det är värt att lägga en stor utvecklingskostnad på det då. Men det vi ser nu med automatisering är ju att om vi ska automatisera ett flöde, då kräver den här mjukvaruroboten att informationen är digital. Så för att automatiseringståget ska kunna åka iväg så måste det finnas e-tjänster ombord. Så att automatisering har ju liksom triggat de här tidigare vågorna av digital transformation för att automatisering förutsätter och behöver att de finns på plats.
Jättebra. Det känns som att vi bara skrapar på ytan i allt det här. Jag skulle vilja gräva väldigt, väldigt mycket mer på vissa saker. Men vi måste tyvärr runda av. Om ni skulle skicka med någonting till dem som har lyssnat, vad skulle det vara?
Något som är viktigt att påpeka tänker jag är att det här med att kommunerna jobbar med att automatisera sina processer är något som involverar väldigt många olika aktörer. Både inom kommunen men även utanför kommunen. Och alla de här involverade aktörerna är ju kompetenta människor som vill väl. Men ändå så visar det sig att det här är så väldigt svårt. Och det här visar ju på att vi behöver ju mer kunskap kring vart finns utmaningarna, vart finns de olika hindren och hur tar vi oss över dem.
Ja, och i det här forskningsprojektet nu då, som har ett år kvar ungefär, så sitter vi just nu och sammanställer stora mängder material i syfte att försöka kartlägga då vilka förutsättningar som krävs på kommunerna för att kunna bedöma om och i så fall till vilken grad en viss liksom, process eller ett visst arbetsinnehåll kan automatiseras och bör automatiseras också.
För något vi ändå ser och tror är ju att automatisering kan vara väldigt bra och absolut kan ha sin plats i svenska kommuner. Men att de senaste åren och just den här hypen kring automatisering har gjort att olika kommuner har provat olika saker. Och förhoppningsvis så kan vi utkristallisera lite de goda exemplen och ta fram något mer konkret stöd för att hitta det som är lämpat och bra att automatisera.
Ja, men då får vi se var ni landar i det här då. Jättespännande. Jag tänker att vi kanske gör ett litet återbesök med er eller att vi kommer få reda på var vi kan få veta mer. Vi kan lägga in lite, om ni har länkar och så lägger vi in det i beskrivningen av det här poddavsnittet. För den som vill veta mer eller komma i kontakt med Daniel eller Ida. Jättebra, tack så jättemycket Ida och Daniel för att ni var här idag.
Tack för att vi fick komma hit.
Ja, tack själva.
Jättebra, varmt lycka till i fortsättningen. Vi lovar att vi är väldigt, väldigt många som är nyfikna på resultatet och ert fortsatta arbete. Mm.
Tack.
Tack.
Tack för att du lyssnade på Linköpings digitala elefant. Vi är som alltid Felicia och Tess och vi gör den här podden för att dela med oss av våra och andras erfarenheter av digitaliseringsprojekt.
Om du också vill vara med och dela med dig eller om du har frågor eller idéer så får du jättegärna ta kontakt med oss eller besöka vår webbsida på linkoping.se.
Du kan även mejla oss på dendigitalaelefanten@linkoping.se. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet.